Kan jag bara ge en kort blick? Jag och Pernilla var uppe på pingstrådslag nu några dagar, fredag, lördag här. Det är som ett administrationsmöte för hela pingströrelsen. Ungefär så. Kanske inte låter jättespännande, men det är ganska bra. Det är, Daniel Alm han uttryckte så här, det är en blandning av styrelsemöte och väckelsemöte. För mitt bland alla revisionsberättelser och verksamhetsberättelser och allt möjligt så kommer det något vittnesbörd om något som har hänt. Och så blir det helt plötsligt bönemöte av allting. Så bra dagar, och kan väl säga att det står ganska väl till med pingströrelsen i vårt land på många sätt. Sker mycket gott, det är ganska god balans i både ekonomi och struktur på nationellt plan. Så det är roligt att vara med, tycker jag, även där. Som Karin inledde, vi avslutar idag vår 4 veckors serie Vad kärleken gör, där vi har talat om att det jag har funnit i Jesus, det betyder för mig. Det kan ju faktiskt göra det för en annan människa. Och det är tänkt att det ska göra det för en annan människa. Och utgångspunkten är det här från andra Korinthierbrevet 5. Kristi kärlek driver mig. Det är inte det här, det är inget liksom måste. Kom igen nu Jörgen! Piskan liksom. Utan det är någonting som har hänt i mig. Det är ället. Vilken bra bild Joel, vart sitter du någonstans? Där, jättebra bild. Gud älskar mig så. Och det här händer, det gör ju någonting i mig. Tänk om en till människa kan få uppleva det här. Kristi kärlek driver oss. Och vi har läst fortsättningen på det här i andra Korinthierbrevet där det talar om att vi är sändebud för Kristus. Och han har gett oss försoningens tjänst. Det stannar inte i mig. Vad kärleken gör, det är att kärleken berör mig så att det fyller mig med kärlek till andra människor. Jag vill ju att fler människor ska få upptäcka vem Jesus är. Första söndagen talade jag om att flytta ut tältpinnarna. Utvidga platsen för din boning bland annat. Att sträcka sig utanför sin bekvämlighetszon. Att utvidga sitt område. Vi har alla bekvämlighetszoner som vi rör oss inom. Där vi är ganska bekväma. Därför heter det bekvämlighetszon. Men att vi behöver röra oss lite in i våra obekvämlighetszoner. Där jag sträcker mig lite utanför och kanske gör någonting som jag inte riktigt har gjort tidigare. För att få någonting som jag inte har fått tidigare så behöver jag göra något jag inte har gjort tidigare. Och det här är lite läskigt att bjuda in någon att ta ett steg i sin tro, att gå in i någonting. Det är lite osäkert i början. Yes. Men jag utvidgar platsen för min boning. Jag tar steg i tro och så växer jag i tro och jag kan sträcka mig ut till en annan människa. Och där längtan efter att en ny människa ska få tag på Jesus är starkare än mitt bekvämlighetsbehov. Längtan efter att en ny människa ska få tag på Jesus är starkare än min rädsla för att bli lite obekväm och känna mig lite osäker. Att den längtan får vara större. Utvidga platsen för din boning. Söndagen efter talade Henrik om att så in i människor. Att investera i människor. Älska människor. Hjälpa människor. Tala om Jesus. Och så vet vi inte riktigt vad som händer. Utifrån det här ordet om att Paulus han planterade, Apollos vattnade, men det var Gud som gjorde någonting. Och du fick ett vittnesbörd i den gudstjänsten, en människa som hade varit med en del. Och han sa så här, jag fanns med där ett par år, det var på second hand ganska mycket han var med. Fanns med här en del, ett par år, jag fattar inte så mycket om det här med Gud. Men en dag så hände någonting. Då knäcks det här lilla fröet som har blivit sått. Och det börjar spira. Under ett par års tid, jag fattar ingenting. Jag kan tänka er, ni som fanns nära honom. Men ska han aldrig fatta? Gud, vi har ju bett här nu. Det går ju bara sämre. Och nu trillar han dit igen och så går det dåligt. Händer ingenting? Jo, det händer. Gud verkar i människor. Så Investera, hjälp, visa kärlek, visa godhet. Du vet inte när det händer i en människas liv. Förra söndagen talade jag om den helige ande. Att anden, det är Guds kärlek över ditt liv. Den helige ande, det är ellet. Gud vill utgjuta den helige ande över ditt och mitt liv. Av kärlek. För att vi ska se själva hur vi älskar av honom. Och att den här kärleken ges vidare. Så den helige ande är Guds kärlek som fyller. Och den helige ande kraften som hjälper mig att gå. Och de här veckorna, även idag, handlar om att ge Jesu kärlek vidare till en annan människa. Vi har det vi kallar missionsbefallningen i Matteus 28. Gå ut i hela världen och gör folk till lärjungar. Joel, han åkte till Kina. Det är typ hela världen. Det är långt borta. Till hösten kommer vi ha besök från Ibra i september. Som gör ett fantastiskt arbete. Det är en sån skördetröska ut över vår värld. Så jag hoppas att du vet det. Det är så många människor som kommer till tro på Jesus genom Ibras mediearbete. Sen i oktober får vi hit den här barnkören från Uganda, Watoto, som var här för några år sedan. Och i november så hoppas vi att vi får besök från Moldavien. Alltså vi rör oss ute i världen. I förrgår så skickade jag pengar in i Kazakstan, som vi egentligen inte riktigt får göra. För att de håller på och bygger församling där och vi hjälper till lite grann. Gå ut i hela världen. Sen är ju grejen så här, jag kan ju inte vinna människor i Moldavien. När jag är här. Men jag kan hjälpa dem att vinna människor där de är. Men så är det ju så bra att Trollhättan räknas ju in i världen. Har du tänkt på det? Yes, vi är en del av världen. Gå ut i hela världen. Det måste ju innefatta Trollhättan också. Sen har ju vi någon slags språklig konstruktion där. Att när vi flyttar geografin väldigt så här begränsat, då heter det inte längre mission, utan då heter det evangelisation. Så det är bara en rent geografisk grej. Mission och evangelisation, det är samma sak. Vi vill berätta om Jesus för människor. Och så fort jag flyttar utanför kommungränsen så byter vi namn på det. Och när man säger evangelisation. Hos en del av oss så får vi nästan eksem. När man säger det ordet. För en del är det bara, vadå, fattar ingenting. Nej. För en sån som mig. Jag har varit med, jag har stått på torget och sjungit och spelat drama. Och jag har knackat dörr och delat ut böcker och traktater. Jag har gjort liksom allt inom det som innefattas av evangelisation. En del älskar det och en del får eksem. Man känner bara, aldrig i livet. Jag dör hellre innan jag gör det igen. Är det någon som känner igen sig lite av det eller som har varit med? Ja. En del älskar det. Okay, vi är väldigt, väldigt olika. Och jag tänker på Joel. Han sa så här. Han talade om en evangelist som var helt galen och sprang fram och tillbaka. Och du kände bara, vill inte, det här är inte min grej. Ja, men om ett av våra huvuduppdrag som kyrka, som Jesu lärjungar, handlar om att den här kärleken ges vidare. Hur kan det då inte vara min grej? Ja, men jag vill inte göra så där. Nej. Okej, men då kanske det är där som felet ligger, problemet ligger. Måste det gå, liksom se ut på ett visst sätt? Jag vill idag stanna upp vid ska vi kalla det några olika bibliska bilder av hur man ger sin tro vidare till en annan människa. Hur olika människor sträcker sig ut på olika sätt. Det är inget fel på dig. Eller ja, det kanske är det också. Men inte i den här aspekten. Alltså, du är som du är av en anledning. Alla möjliga typer behövs för att vinna alla möjliga typer. Så jag vill måla en liten bild. Bara gå igenom några människor i Nya testamentet och se hur de är det här ället. Hur de förmedlar sin tro på Jesus. Vi börjar med den här galningen då som springer fram och tillbaka på estraden. Typ Petrus. Yes. Petrus konfronterar människor. Då trädde Petrus fram med de 11, tog till orda och talade till dem och sa: lyssna på mina ord! Petrus är den typiska evangelisten. Lite grann i vår bild. Den som står på torget. Gärna ställer sig på en bänk. Fann tag på en megafon. Ju större, ju bättre. Men det här är ju Petrus i sin person. Petrus är den som först ger Messias bekännelsen. Petrus är den som går på vattnet. Petrus är den som drar svärdet först i Getsemane när de kommer och ska ta Jesus. Petrus, han reagerar. Det är bara, yes, på dem! Han är först på allt. Han hörs. Petrus konfronterar människor lite grann. Han och brorsan kallades ju för åskans söner. Får vi lite grann en ledtråd kanske om temperament? Och du finns. Det är inget fel på dig. Kom igen. Var frimodig. Vill du gå på till torget i eftermiddag? Gör det. Jag köper en stor megafon åt dig. Ja, men absolut. Du som är rakt på liksom. Hallå, människor måste ju veta om Jesus. Ah, Linda, har du hört talas om Jesus? Alltså, det finns ju de som, jag känner ju människor som är såna. Det spelar ingen roll vart samtalet börjar. Så ganska snabbt handlar det om Jesus. Billy Graham dog ju här tidigare vintras. Och berättelsen om honom är ju såna. Inte kanske att han var speciellt högljudd och vild. Eller kanske han var också, jag vet inte. Men även när han möter presidenterna och är liksom i den miljön. Och får utmärkelser. Bara, ja, tack så mycket. Men låt mig få berätta om en jag känner. Han är det Jesus. Du behövs. Var frimodig. Kom igen, tala om Jesus överallt där du går, sitter och står. Det finns människor som behöver möta dig. Det finns människor som behöver möta dig. Ja, men precis. Jag är ju inte sån. Nej, du behöver inte vara sån om du inte är det. Vi kan gå till nästa. Paulus. Paulus, han mera resonerar ju. Alltså, Paulus är ju skärpt som bara den. Han är intellektuell, han är beläst, han är kunnig. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och övertygade dem. Eller han möter filosoferna i Aten, epikuréerna, stoikerna och alla de olika filosofiska inriktningarna. De möter han. Skruvar till det i ord och formuleringar så att vanliga människor knappt fattar vad han menar. Petrus skriver det i sitt brev. Ja, en del av det som Paulus säger, det är lite svårt att förstå. Okay. Du som själv kanske behöver 17 argument för allting. Ja, men tänk om blir det om, hur skulle? Underbart. Du behöver ju finnas för att möta dem som behöver det. Du som älskar att grotta ner dig. Olika saker. Läs böcker. Du behövs. Du tycker att den här Petrus-personen, han är ju lite enkel ibland. För Petrus-personen säger, upp, det är bara Jesus, kom igen. Och du bara, aha. Vi behöver prata om lite annat här också. Har du tänkt på det kosmologiska gudsperspektivet? Va? Säger han. Jesus? Nej, men det är ontologiska gudspreciset. Va? Säger han. Du behövs. Du som älskar att grotta in dig i det här. Det är inget fel på dig för att du inte vill stå på torget med en megafon. Utan du vill sitta liksom på kaféet med en kopp kaffe och prata djupa grejer. Du behövs. Sen har vi Matteus. Vad gör han? Jo, han relaterar till människor. Han ordnar en fest för Jesus i sitt hem där en mängd publikaner och andra låg till bords med dem. Matteus var ju den store syndaren som kom till tro. Från en ganska dysfunktionell, lite halvtrasig miljö. Men han ville behålla de relationerna. Det här är mina vänner. Jag bjuder in dem. Och så drar jag dit Jesus. Mycket relationer, mycket fika, mycket kaffe, mycket tid, umgås liksom. Tedrickande på kvällarna som aldrig tar slut och bara så här. Du behövs för att vinna de andra tedrickarna. Kanske ganska långsamma processer för de här relationerna. Liksom. Händer något i hans liv? Ja, men det tar lite tid. Men relationen växer och jag ser nog att Gud rör vid hans hjärta över tid. Och du tycker att både Petrus och Paulus tänker så här, det är så mycket ord. Det är så mycket ord. Vi måste ju komma nära människor. Sluta prata och krama en människa istället. Alltså lite grann, det är så mycket ord. Närhet, relatera till människor. Bjuder hem människor jämt och ständigt. Matteus behövs. Och i vår tid när ensamhet är en folksjukdom. Det ensammaste folket i världen. Vi behöver så många Matteus-människor som säger, kom hem till mig. Och då kommer Petrus säga, berättar du om Jesus för dem? Va? Nej, vi delade livet. Va? Men över tid så vinner man människors hjärta. Vi går på nummer 4. Dorkas. Det står om Dorkas, en lärjunge. Hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt åt de fattiga. Sen blir hon sjuk och dör. Men då kommer Petrus dit. Och sen innan hon har blivit uppväckt så står det att alla änkorna kom gråtande fram till honom, till Petrus, och visade de livkläderna där de mantlar och Dorkas hade gjort medan hon ännu var ibland dem. Och sen så kommer Petrus och så sker ett under. Dorkas tro satt i händerna. Hennes tro satt i händerna, i tjänst, i hjälpsamhet, i generositet. När hon dör så flockas människor. Kolla, hon gjorde det här, hon gav det här, hon fixade det här. Du som är en Dorkas, där du är snabb att tjäna. Du är inte så mycket för varken att stå på torget med en megafon eller sitta och grotta in dig i märkliga filosofiska resonemang om tron och livet och universum och alla tider och stunder. Och du tycker bara sitta och prata och Matteus, han bara, det är massa te och grejer. Och kan vi inte liksom hjälpa någon människa istället? Kan vi laga något? Kan jag baka något? Tron sitter i händerna. Kom igen. Du behövs. Dorkas människor behövs för att vinna hjärtan. Varför har Frälsningsarmén fortfarande så gott renommé i vårt samhälle? På grund av det här. Det har ju varit deras grej genom hela deras tid. Någonstans. Ja, men de hjälper ju människor. Det är ju på riktigt. När människor får höra antingen om vårt LP-arbete eller second hand och det som sker utifrån det. Bara så här, gör ni allt det här? Det är ju fantastiskt. Att hjälpa, att betjäna människor, det väcker någonting i människors hjärta. Det skapar en trovärdighet. Det öppnar upp. Du som är Dorkas, fortsätt att vara en Dorkas. Sen har vi en människa som inte såg någonting. En blind. Johannes 9. Den man, för att han blev helad. Och så frågar de, vad har hänt? Jo, den man som heter Jesus gjorde en deg och smorde mina ögon och sa, gå till Siloam och tvätta det där. Jag gick dit och när jag tvättat mig kunde jag se. Och de frågade, var är den mannen? Han sa, det vet jag inte. Det hände någonting i mig. Och sen så klantar Jesus till det för att han gör ju det här på fel dag. Det är ju sabbat. Då får man inte bota människor. Så att de börjar ju ställa 1000 frågor till honom. Ja, men det är ju sabbat. Inte får man göra det här på sabbaten. Han bara, hallå? Jag vet inte om han är en syndare eller inte. Jag har ingen aning. Jag var blind och nu kan jag se. Sorry, det är liksom, det har hänt med mig. Och om du har svårt att förklara tron, evangeliet, det sitter ihop så här och så här. Men någonting har hänt i ditt liv. Det var så här och sen blev det så här. Jag upplevde det så här och sen, nu ser mitt liv ut så här. Grejen med argument är att man kan hitta motargument. Alltså det går hela tiden att hitta liksom olika vinklar på saker. Men när någon berättar, jag upplevde det här. Så kan man liksom, nej det gjorde du inte. Jo, det gjorde jag. Alltså ett vittnesbörd går inte riktigt att säga emot. Okej, du upplevde det så här. Ja. Jag kan ju på något sätt, en annan människa kan ju ifrågasätta, har varit så, men de kan ju inte ta ifrån dig det du har upplevt. Så du behövs, som bara kan säga så här, vet, jag kan inte riktigt förklara det här. Han säger, jag vet om han är synd eller inte, jag vet inte, jag vet knappt vem det var. Men jag har upplevt det här. Jag kom till kyrkan. Och så upplevde jag det här. Det var som att det bara, jag vet inte, jag upplevde det här. Du behövs som bara kanske enkelt berättar. Det var så här och nu är det så här. Den här förändringen skedde i mitt liv. Hur kunde du göra det? Jag vet inte. Det verkar ha något med Jesus att göra. Men mer än så kanske du inte vet. Lite grann som de här kvinnorna då. De här kinesiska kvinnorna. De upplevde någonting av Guds kraft innan de visste vem han var. Sen när de hade upplevt det, då var hjärtat öppet. Ditt enkla vittnesbörd behövs. Jag tror att jag ska säga så här också. När jag var 17, 18 någonstans... Jag är en sån riktig kyrkmänniska. Jag har varit med i kyrkan hela mitt liv. Och nu måste jag vara här för att jag har betalt att vara här. Så, aldrig kom härifrån. När jag var 17-18 någonstans där. Alltså jag var ganska beskedlig människa. Jag var nog rätt snäll tonåring. Jag tror inte min mamma och pappa hade så mycket bekymmer med mig. Och fanns med i kyrkan jämt. Men jag hade en plan. Jag tänkte så här. Jag ska släppa. Att liksom kyrkan ett tag. Så ska ut och parta och riktigt så. Festa på! Och sen ska jag komma tillbaka till Jesus. För att då kan jag berätta att det här, det är mycket bättre med Jesus. För jag hade ju ingenting att jämföra med. För när Henrik, där sitter Henrik. När Henrik berättar, han bara, jag var helt galen. Jag knarkade och slogs. Och sen mötte jag Jesus. Alla bara, halleluja! Woo! Ja, det är fantastiskt. Och så kommer jag. Jag föddes in i kyrkan. Och jag har alltid varit i kyrkan. Vet du, inga... Ja, men... Alltså, det är inte så hög wow-faktor i det, kan man tycka. Och så kände jag. Det var jobbigt för mig. För jag hade ingenting att jämföra med. Jag tyckte, jag har ju inte ens det enkla vittnesbördet. Och vilken lögn jag gick på. Och jag är så tacksam idag att jag aldrig satte mina planer i verket. För det går inte att leka med synden utan att bli skadad. Och ju fler människor jag möter, för varje år som går känner jag bara, tack Jesus att du har bevarat mig hos dig hela tiden. Så du som känner så här, jag har inte ens ett enkelt vittnesbörd. Jag har inte, vad ska jag säga? Jag har alltid trott på Gud. Men fantastiskt. Berätta det. Gud har alltid funnits där. Men har du inte tvivlat? Ja, det är klart att det har varit svåra passager. Och ibland förstår jag inte, men vet jag, alltid burit en tro på Gud. Och han har alltid burit mig. Vet jag har alltid på något sätt känt mig älskad. Har känt en närvaro i mitt liv hela vägen. Är det inte ett vittnesbörd? Så säg. Så gå inte på den lögnen, kära vän, som är uppvuxen i kyrkan och tycker att jag har inget vittnesbörd. Fel! Du har världens vittnesbörd om Guds trofasthet över ditt liv. Amen. Den stod inte på pappret, men den fick du som bonus idag på mors dag. Du har någonting att berätta. Vi tar den sista. Den samariska kvinnan. En kvinna som hade stökigt liv. Det var en Henrik. Stökigt liv. Hon möter Jesus. Någonting händer, förvandlas i hennes liv. Och vad gör hon? Jo, hon går hem till sin by och säger hon, kom med mig. Hon liksom bjöd in, kom och se den här Jesus. Hon bjöd in människor till att själva möta honom. Hon gav inte så lång utläggning. Hon berättade inte något kraftfullt vittnesbörd. Utan hon sa bara, kom med. Förra söndagen fick du höra Peter stå här och säga att jag väntade ett år på att bli inbjuden till kyrkan. Hur många människor i min närhet, i din närhet, väntar på? De vet att du och jag går till kyrkan och så bara, får man aldrig följa med? Ja, men det verkar vara något konstigt. Eller ja, men det kanske är bara för medlemmar. Vet du, det finns så många människor i Trollhättan som tänker så här, ja men det här är bara för medlemmar. Nej, så tänker de inte. Jo, så finns det många människor som tänker. Hur många människor skulle komma bara de fick en inbjudan? Skulle alla komma? Nej, inte alls. Jag berättade för några veckor sedan om några människor som jag inbjöd som inte alls ville komma med. Nej, jag går på julafton, det räcker. Okej. Men svara inte åt människor. Var som den samariska kvinnan säger. Kom med och se. För några veckor sedan var det en människa här som hade lite grann blivit hittjatad. Men ändå som ville säga att kan inte du be för mig? Ja, jag tror inte på Gud, men kan inte du be för mig? En människa som blev liksom frågad igen, okej då, jag följer väl med. Att bjuda in en människa. Hur många skulle inte komma bara de fick en inbjudan? I september startar vi alfakurs, är tanken. Och alltså här har vi både på något sätt vi har den samariska kvinnan som behövs, som bjuder in. Alfakursen, det är lite grann, det är både Petrus och Paulus. Det är både lite proklamation och sen så är det lite djupa spännande samtal som snurrar åt höger och vänster. Det är lite Matteus, för det är lite gemenskap runt borden. Lite nära relationer. Alltså du och jag behövs. Alla typer av människor behövs för att vinna alla typer av människor. Och jag tänker så här, vi tar fram den här listan. Vem är du? Titta på den listan och sen sätter du ett namn på dig själv. Vem är du närmast? Sätt ett namn på dig själv. Har du hittat någon? Nu räknar jag till tre och sen jag räknar till tre. Så säger alla den person som du ligger närmast. Är det okej? Okay? Alla kommer säga ett namn. Tänk så här, jag vet inte. Ta den som du vet att du är. Okay? Den du ligger närmast. Jag är mest så här. Eller det är den här som lockar mig. Okej? Okay? 1, 2, 3. Petrus. Ah, titta, underbart! Vi finns här allihopa. Alla människor behövs. Alla typer behövs. Karins bibelord om kroppen, de olika delarna. Vi behöver de som älskar skogen. Och så sitter du och tänker bara, hur i all sin dag kan man gå ut där frivilligt? Det är ju livsfarligt. Alltså vi behövs ju. Alla typer av människor behövs för att vinna alla typer. Gud har skapat dig på ett speciellt sätt. Det är inget fel på dig. Och när vi ska evangelisera, alltså när vi ska berätta för människor om vem Jesus är, vad han har gjort, att den här kärleken som har berört mig, Gud som har älskat mig först, när den ska vidare till en annan människa, så behövs Petrus, Paulus, Dorcas. Vi behöver den blinde, den samariska kvinnan och Matteus, glömde jag kanske. Du behövs för att vinna en människa för Kristus. Alla typer av människor behövs. Vem är du? Försök inte vara som någon annan. Ja, men jag är ju inte som dig. Nej, vilken tur. Gud har skapat dig med ett syfte. Gud har format dig. Gud har gett dig en personlighet. Gud har gett dig talanger. Gud har liksom... Varför? För du behövs. Hela kroppen behövs. Alla typer behövs för att vinna alla typer. Så tar vi sista bilden och landar 4 veckor. Under hela maj månad så har vi talat om detta. Vad kärleken gör. Gud kallar oss till att ge hans kärlek vidare till människor. Det skjuter nytt liv i naturen. Och vi vill se att det skjuter nytt liv i nya människor. Vi har talat om dem som inte är här men som vi vill ska vara här. Eller du som är här idag men inte riktigt har liksom sådär, Jesus har inte landat i ditt liv. Så har du förstått att vi önskar ingenting hellre än att Jesus får ta plats i ditt hjärta. Det är det största som kan hända. Kristi kärlek driver mig. Det är inte ett måste. Det är inte sådär, check, nu har jag gjort det. Utan det finns ju någonting som säger, vet, en människa till. En människa till. En människa till. Gud, tänk om jag kan få ge din kärlek vidare till någon annan. Det är att Gud älskar varje människa. Gud har gett sitt liv för varje människa. Varje morgon kan du få vakna och veta, jag är älskad, jag är sedd, jag är värdefull. Jag vet vart jag kommer ifrån. Jag vet varför jag finns till. Och jag vet vart jag är på väg någonstans. För 3 veckor sedan fick jag ett vittnesbörd från Sirpa. När hon berättade hur hon fick sitta med en människa som drog sitt sista andetag. Och de hörde hur de kom. Det susade upp i taket. Och sen släppte hon taget om det här livet. Det handlar om evigheten. Få tillbringa evigheten med Kristus i himmelen. Det här erbjudandet finns ju för varje människa. Och vi bär det. Och vi kallar det att ge det vidare.